Nåd vare med er, kära vänner, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig, god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma, Gud, till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Denna söndags predikotext är hämtad ifrån Lukas evangeliets 13:e kapitel, från och med den 22:a versen. Och de heliga orden lyder så: i Herren Jesu namn. På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sa till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte kunna det. När husets herre har stigit upp och stängt porten, och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss. Då ska han svara er: jag vet inte varifrån ni är. Då ska ni säga: vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er: jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Där ska ni gråta och skära tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, medan ni själva är utdrivna. Och människor ska komma från öster och väster, norr och söder, och ligga till bords i Guds rike. Och se, det finns de som är sist som ska bli först, och de som är först som ska bli sist. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det är idag näst sista söndagen av kyrkoåret. Texterna blir allt mer allvarliga ju närmare slutet vi kommer. Nästa söndag är det domsöndag. Innanför eller utanför är den stora frågan. Var ska vi stå en gång? På vilken sida av himmelens stängda dörr? Innanför eller utanför? I evangelietexten mötte vi 10 jungfrur, varav 5 var fåvitska, alltså oförståndiga, och därför hamnade utanför. I den liknelse vi nyss hörde möter vi också människor som hamnar utanför. När man tittar närmare på dessa 2 liknelser så är det något ganska överraskande som man lägger märke till. Ja, faktiskt något förskräckande. Och det är att skiljelinjen går genom församlingen. De 10 jungfrurna var alla kyrkotillhöriga och hörde med till den yttre skaran av bekännare. De som helt och hållet står utanför kyrkan, de är inga jungfrur alls, varken förståndiga eller oförståndiga. De kommer förvisso att gå evigt förlorade, hamna utanför den stängda dörren. Men det är inte om dem som evangelietexten handlar. De rena hedningarna, de uppenbara avgudadyrkarna och ateisterna finns inte med i liknelsen. Jungfrurna, både de oförståndiga och de förståndiga, är vi som samlas till gudstjänst och är med i församlingen. Det är mellan oss, genom den yttre församlingen, gränslinjen går mellan innanför och utanför. Och samma sak möter vi i den liknelse som Jesus nyss gav. Han säger att många ska försöka komma in genom den trånga porten, men inte kunna det. Och de människorna, de är inte heller vilka som helst. Hedningar, ateister eller öppna gudsbespottare. Utan sådana som varit med i församlingsverksamheten. Sådana som ätit och druckit med Jesus. Och som hört Jesus undervisa på sina gator. Det vill säga i hemmet och i sin församling. Jesus ska svara dem: jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. De här orden, de är ju outhärdliga. Ska människor som blivit döpta, funnits med i församlingen och dess gudstjänster, kanske under ett helt liv, visas bort från Jesus? Ja, så lyder hans ord: gå bort ifrån mig. Men vi måste nu ta reda på varför dessa församlingsmedlemmar blir fördömda. Vi vill ju inte att det ska drabba också oss. Och därför vill vi veta anledningen till att så många gick förlorade. Att så många gick förlorade berodde på att de försökte komma in i himmelen genom egna gärningar. De förtröstade inte på Jesus Kristus och kunde därför inte bli saliga genom tron på honom, som är den enda salighetsvägen. Istället hade de förtröstat på sin yttre kyrkogång. De hänvisade till att de hade varit med vid sådana tillfällen då Jesus undervisat genom sitt ord. De sa: vi åt och drack när du var med och du undervisade på våra gator. Ja, hur lätt är det inte att ta sådana saker som frälsningsgrund? Och vi som är samlade här idag tillhör ju en bibeltroende luthersk församling. Vi har de bästa böckerna vid sidan av Bibeln som vår bekännelsegrund. Ingenstans i hela världen har den bibliska läran, det frälsande evangeliet, blivit så klart sammanfattat och framställt som i våra lutherska bekännelseskrifter. Ja, vi skulle med fog kunna säga att Jesus Kristus har undervisat på våra gator, alltså i våra hem, genom de andaktsböcker som vi har använt oss av i familjeandakterna och i konfirmationsundervisningen och i gudstjänstens predikningar. Det här är ju alltsammans naturligtvis en oerhört stor nåd. Men Det kan inte vara i sig självt frälsande för någon människa att man har varit med i sådana sammanhang. Tillhörigheten till en kristen familj eller en kristen församling, hur rättroende den nu än må vara, frälser inte någon enda. Den som grundar sitt barnaskap hos Gud på sådana saker går med säkerhet förlorad. Gör man så, då liknar man väldigt mycket de judar som menade sig kunna undfly vredesdomen därför att de var barn till Abraham. Finns det andra anledningar till att människor som har levt med i församlingen går förlorade? Ja, det finns flera andra anledningar. Och jag ska nämna några utav dem. Det finns sådana som inte vill lida för Jesus skull. De avfaller i prövningens stund av rädsla för obehag och svårigheter. Det finns också sådana som faller för frestelser och sen fastnar i syndens garn. De utövar sin synd i hemlighet men har behållit utåt sett det kristna namnet. Dessa människor har avfallit och tjänar djävulen med sina syndaliv men låtsas vara kristna. De är alltså hycklare. De kanske till och med har varit så skickliga i sitt hyckleri att de inbillat sig själva att de är kristna, samtidigt som de lever i synd. Johannes skriver i sitt första brev om sådana människor: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Nej, någon gemenskap finns inte mellan Jesus och mörkrets barn, även om dessa mörkrets barn råkar vara medlemmar i och leva med församlingen. På domens dag kommer Jesus att säga till dem att han aldrig har känt dem. Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Det finns också sådana som förförs av falska läror och falska profeterna. Och särskilt i vår tid, mer än i någon annan tid, så vimlar det av villolärare. Ja, det finns, som var och en förstår, en mängd olika saker som kan leda oss bort från Jesus Kristus. Och att vara avskild från Kristus, det är höjden av helvete. De förtappade kommer också att se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, samtidigt som de själva är utdrivna. Och de kommer också att se människor komma, strömma in i Guds rike från öster och väster, från norr och söder, och ligga till bords i Guds rike. Och det här, det måste ju alltsammans förhöja ångesten och självförebråelserna. De skulle själva kunnat vara med där. Ja, de hade ju alla förutsättningar till det. De hade fått en sådan god start i sina liv, med god kristen fostran hemifrån. Men så hade de själva vänt sig bort från saligheten. De som från början varit rikets barn, som i alla fall också senare har på ett yttre sätt hört med till församlingen, till Guds rike. Ja, som har hört Jesus predika på sina gator, alltså i sitt hem och i sin församling, men som sen avfallit på ett eller annat sätt, de får nu se främlingar, sådana som varit långt borta och kanske från början ur ett mänskligt perspektiv varit helt otänkbara som barn i Guds rike, ligga till bords tillsammans med alla andra saliga. Vilken förtärande avundsjuka kommer då inte de förtappade att känna. Men så ska det alltså bli enligt Jesu ord. Och se, det finns de som är sist som ska bli först, och de som är först som ska bli sist. Det vore fruktansvärt om någon av oss skulle hamna i helvetet. Det får bara inte ske. Vi uppmanas därför i Guds ord att kämpa trons goda kamp. Och vad det innebär ska vi nu se på då vi avslutningsvis talar om hur vi blir bevarade. När Jesus var på väg till tempelinvigningens högtid i Jerusalem, så kom någon fram och frågade honom: Herre, är det bara få som blir frälsta? Jesus vill inte ge något direkt svar på den frågan genom att ange antal eller procentsatser. Vid ett annat tillfälle i sin bergspredikan så hade han visserligen sagt att det är många människor som går förlorade och få människor som blir frälsta. Men här såg Jesus att det var tillfälle att vända de spekulativa frågorna om andra människors salighet, om antal och så vidare, till självransakande frågor om man själv är på väg till himmelen. Jesus svarade inte hur många som blir frälsta, utan han svarade istället: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Och hur kommer man då in genom den trånga porten? Ja, vi vet av en mängd bibelställen att det är tron på Jesus som frälser. Ja, han liknar sig själv i dörren och säger: den som går in genom mig ska bli frälst. Vi vet också att synden för oss bort från Gud. Trons goda kamp mot synd, tvivel, otro, villfarelse och förförelse måste föras. Och hur detta går till, vad det handlar om, hur synden bekämpas och ett rättfärdigt liv levs, ja, det kommer fram så underbart klart och tydligt i Romarbrevet, där Paulus skriver i det 6:e kapitlet, vers 14: synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Budorden, lagen, som lär oss vad som är Guds heliga och goda vilja, den kan inte leda oss in till, på goda gärningar. Utan det kan bara nåden göra. Den som står under nåden, skriver Paulus, det är bara uppskattningen av vad Jesus har gjort för mig, att han har frälst mig förtappade och fördömda människa, som kan föda en ny god vilja hos mig. Där tron på Jesu försoningsverk finns, ja, där finns också ofelbart samtidigt goda gärningar som är välbehagliga inför Gud. Luther skriver i sitt företal till Romarbrevet att tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting. så att det är omöjligt att den icke oavlåtligt skulle göra vad som är gott. Den frågar icke heller om man ska göra goda gärningar, utan innan man frågar har den gjort dem och är ständigt i färd därmed. Nåden gör att vi älskar Gud och hans goda vilja, den som är uttryckt också i lagen. Nåden medför en frihet från synden. Den innebär alltså en frihet till att av fri vilja bara göra det goda och att utan lagens hot och piska leva ett Gud välbehagligt liv. Friheten som Kristus har försatt oss i, det är en andlig frihet som inte upphäver lagen utan som gör det som lagen kräver, nämligen kärlek till Guds bud och vilja. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse, skriver Paulus i Romarbrevet 13:10. Den som däremot syndar i den meningen att han lever efter köttet, den människan drivs av synden och kommer att skörda död. Att falla i synd, det gör alla kristna dagligen. Är det inte förhastade synder där det gamla köttet plötsligt överrumplar oss och sticker upp sitt fula tryne, så är det omedvetna synder eller underlåtelsesynder. Och ibland kan också, ja det händer dessvärre tyvärr, att en kristen faller för svåra, långvariga frestelser. De kan bli en övermäktig för stunden. Men då får man komma gång på gång med synderna till Jesus och be om ny förlåtelse för dem. Men att samtycka till synden, att liksom vara orädd för den och leka med den, ha sin njutning i den, att utöva den och inte ha någon vilja att lämna den, det är omöjligt för en kristen. Gör man så, då är man inte ett Guds barn. Och har man en gång i tiden varit det, så är man det inte längre. Numera är man en avfallen kristen. Man låter synden regera och lever efter köttet. Man har återvänt till den död som Guds ande tidigare hade befriat den, uppväckt den ifrån. Det här är ett avsägande av tron, ett fall från nåden, en förlust av den rättfärdighet som Kristus har vunnit åt den. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: en hund vänder om till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet, kommer de att få höra från Jesu egen mun på den yttersta dagen. För ett Guds barn så är synden ett främmande element, såsom eld. Faller man i den så bränner man sig och reser sig genast upp därifrån genom att bekänna, be om förlåtelse för Jesus skull och om ny kraft att vandra på hans väg. Ett Guds barn ligger inte kvar och vältrar sig i syndens smuts, lika lite som en människa ligger kvar i glöden och lågorna om hon faller i eld. Den som inte bekänner sin synd och blir rest från sitt fall, utan blir liggande kvar i elden, kommer sen att bli liggande kvar i den eviga elden. Så allvarligt är det med synden. Hur ska då dödandet av syndens gärningar gå till? Ja, det är verkligen inte något som vi kan göra i egen kraft. Paulus ger oss den evangeliska drivkraften och den rätta anledningen att döda syndens gärningar i det 8:e kapitlet av Romarbrevet, vers 15 och framåt. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Tidigare så hade de flesta i församlingen i Rom varit hedningar som tillbett avgudar. Och de hade fruktat för dessa avgudars vrede när de hade misslyckats, men försökt att blidka dem genom att frambära offer och göra goda gärningar. Men nu, sedan de blivit kristna, så hade de inte längre denna slaveriets ande som gjorde att de levde i fruktan. Utan nu hade de fått det glada och trygga barnaskapets ande genom evangeliet om Jesus. Den heliga ande hade utfört sitt verk i deras hjärtan, så att de nu hade lärt känna en nådig och god och förlåtande Gud. En Gud som hade gjort precis allt för dem, skänkt dem allt som gåva genom Kristus. Och den höga ställning som de nu hade fått av bara nåd, såsom Guds barn, den motiverade dem att döda köttets gärningar. Att inte längre leva så som om de vore djävulens barn. Och nu har de inte längre en slavs hjärta och ande, utan en sons. Ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader, skriver Paulus. Abba är det arameiska ordet för fader. Och det är barnets förtroliga tilltal till sin pappa. Barn tvekar inte om det är lägligt eller passande att fråga sina föräldrar om något. Utan de kommer i tid och otid med sitt pappa, Abba, kan jag få det? Kan jag få göra det? Och så förtroligt och rättframt lär den helige ande oss att tala med vår himmelske fader. Luther förklarar ju det här i lilla katekesen, då han som förklaring till Fader vår som är i himmelen skriver: Gud vill härigenom med mildhet uppmuntra oss att tro att han är vår rätte fader och vi hans rätta barn, för att vi frimodigt och med tillförsikt ska be till honom så som goda barn ber till sin käre fader. Men hur ska då den troende veta eller förstå att han har denna ställning, att han kan tala till Gud på det sättet? Ja, Paulus svarar: Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och hur vittnar den heliga ande för oss om det? Jo, den tilltron och förtröstan är möjlig tack vare nådens medel, ordet och sakramenten, där den helige ande verkar på våra hjärtan, i vår ande, övertygelsen att vi är Guds barn för Kristi skull. Jag vill här citera vad Johannes skriver i första Johannesbrevet 4:13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han gett oss av sin ande. Om vi är Guds barn, ja, då är Jesus, Guds son, vår broder, eftersom vi har samma fader. Och därigenom får vi del av de välsignelser, alla de välsignelser som fadern har gett sin son. Paulus framhåller det när han skriver: men är vi barn, så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Allt som den uppståndne, triumferande, himlafarne Kristus mottagit från sin fader tillhör också oss. Redan nu äger vi allt det genom tron. Men en gång i framtiden, i himmelen, så ska det bli uppenbart. Efter svårigheterna och vedermödorna här på jorden, så ska vi för evigt fullt ut uppleva den himmelska världens alla välsignelser. Då får vi med egna ögon se det stora arv som vi redan nu äger genom tron. Och därför skriver Paulus att lika visst som vi lider med honom, med Kristus, så ska vi också bli förhärligade med honom. På den yttersta dagen så ställs vi inte inför en stängd port. Och vi behöver inte höra de förgörande orden: gå bort ifrån mig. Utan vi möts av en öppen dörr, en öppen famn, som jag inte har sett tidigare. Men jag såg det här alldeles nyss vid altartavlan här längst till höger. En öppen famn för det barn som äntligen har kommit hem, evigt hem till himmelen. Och vi möts av de välkomnande orden: kom ni, min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli saliga för Jesu Kristi skull. Amen.